Välkommen till Kjellander och Björk med mig, Mats Björk, och med min poddkompis Andreas Kjellander. Det här är en podcast där vi har samtal med Nordens ledare, tänkare och kreatörer om framtiden. Vi behöver följa Carbon Law. Vi behöver halvera våra utsläpp till 2030 och få dem till noll 2050. Och gör vi inte det så är det kört. Inte lagomt kört på ett lättsamt och trevligt sätt, utan på riktigt jävla åt helvete kört. Och få inte ångest nu. Vi behöver inte mer klimatångest utan så kallad agens. Utan tvärtom så ska du känna framtidstro. För här finns massor med möjligheter. I princip skulle vi som art kunna gå vinnande i varje steg mot fullständig klimatneutralitet om vi bara var några fler som visste hur. Mer kunskap till fler alltså. Och här kommer vår gäst Rebecca Karlsson in. Hon har skrivit boken Exponentiell klimatomställning som konkret och tydligt redogör för hur vi kan lyckas. Så du kommer nu få lyssna på Rebecca när hon berättar om klimatet och om lösningarna. Vi pratar om hur det går för oss globalt, hennes författarskap och hennes tankar om The Decade of Climate Action. Tänk också på, precis som Rebecca skriver själv i boken, att det är fullt möjligt att utveckla lösningar som mycket snabbt minskar utsläppen. Och vi ger dig ett samtal om exponentiell klimatomställning och Rebecca Karlsson.
Jättemycket.
Kul är det här.
Ja, jättekul.
Hur är läget då?
Det är jättebra. Jag har haft roliga möten.
Mm. Ah, kan du, är det något du vill dela med dig om?
Kundmöten.
Ja. Lite kryptiskt. Ja.
Men vi sätter scenen lite. Du föddes samma år som begreppet hållbar utveckling myntades.
Mm.
När är det?
Ja, vilket år var det?
1987. Också i en gammal jägmästarstuga i ett naturreservat som heter Svartedalen. Så det var liksom född till miljö.
Ja, jag slog in också 1987. Då fick jag upp så även så här, Totos Africa. Och så var det någon slags framgång i hockey också. Ja. Det är inte mitt intresse, men...
Mer saker. Men,
det finns viktigare att prata saker.
Ja, men du nämnde Afrika. Och jag tänker backpacking i Västafrika, är det korrekt?
Ja, det stämmer bra. Så det var där jag liksom fick upp ögonen för klimatfrågan. Så när jag växte upp... Mina föräldrar har alltid haft djupa värderingar kopplat till miljö. Men jag har alltid tyckt att det är liksom en mamma och pappa fråga. Så jag ville hålla på med bli regissör eller hålla på med dokumentärfilm eller, eller någonting annat. Och läste på Prokjazz på gymnasiet. Och efter det så jobbade jag som Lisebergskanin. För att tjäna tillräckligt med pengar för att kunna åka och backpacka i Västafrika med min bästa kompis Katarina. Så vi drog till Västafrika under den hösten och först var allt frid och fröjd. Vi reste runt i Marokko, vi bodde med marokkanska surflandslaget i Essaouira, vi reste dromedarkaravaner ut i Sahara, allt var så på hustak i Marrakesh, allt var liksom frid och fröjd. Men sen när vi kom till norra Mali utanför Timbuktu så upptäckte Katarina via franska UD att man hade börjat utrymma hela norra delen av Mali på västerlänningar på grund av väpnade konflikter och krig.
Just det.
Och det som Mali var redan då, det här var 2006, Mali var redan då det var redan världens fjärde fattigaste land. Och det som händer när man får klimatförändringar är att grundvattnet försvinner. Och när grundvattnet försvinner så försvinner ännu mer av maten som ju redan var knapp. Och så fanns det gamla stamrivaliteter där sedan lång tid tillbaks. Och så kom det ner vapen med Al-Qaida-relaterade grupper från Libyen. Och då liksom intensifieras de här konflikterna som har funnits under lång tid. De inte intensifieras och övergår i väpnade konflikter och krig. Så det här, och det var samma år som Al Gore och IPCC började prata om att klimat är största hotet mot världsfreden. Så det var liksom som ett wake-up call för mig av att miljö och klimat är inte bara så här fluffiga, gröna vågen, mamma och pappa-frågor, utan om vi inte stoppar klimatförändringarna så rycker det rycker mattan för alla andra frågor. Inklusive fred och säkerhet. Och då hette det också, när jag kom hem då så började jag läsa allt jag kom över om klimat. Som jag kunde ingenting ju. Min förförståelse, jag hade läst naturvetenskap A. Jag hade inga förförståelse whatsoever. Men då hette det att vi måste stoppa klimatförändringarna innan 2015. Så i min naiva så tänkte jag, vi skiter i det här andra, jag kan göra det sen, utan nu stoppar vi klimatförändringarna först. Så liksom mina första universitetsår och sånt var liksom präglade av misslyckande, för att allting bara handlar, i slutet av varje år fanns det en ny omgång av FNs klimatförhandlingar liksom. Det blev alltid någonting som var viktigare i termer av aktivism och att försöka få till bindande avtal. Men då trodde jag fortfarande att liksom, nu löser vi det här först och sen tar vi tag i andra frågor.
Jag tar in det som att efter 2015 då kunde du göra vad du vill så fort du hade fixat
då trodde jag nog att jag skulle tillbaks till, till det kreativa som jag trodde att jag skulle ägna mig åt.
Så det här, jag tar in också en form av kallar liksom mental resa i det där också då, att 2015 kommer inte vara fixat då ändå, tänker jag. Hur har den resan varit? För du har gjort massa spännande saker. Googlar man dig, vilket jag tycker man ska göra, man lyssnar på det här också, så får man upp en liksom en palett av spännande erfarenheter liksom över hela världen, skulle jag säga. Men hur var den här liksom mentala resan då i att inse att, för någonstans där har du liksom, men vi kommer inte fixa det här.
Nej, nu säger man ju att vi behöver ha nollutsläpp 2050. Och det var ju inte så att man trodde att man skulle ha nollutsläpp 2015 någonsin. Nej. Men det här liksom, kurvan måste vara tydligt på väg ner 2015. Det var väl det man sa.
Det måste vända.
Det måste vända. Precis. Och nu, det vi säger istället är att det vi måste göra nu för att ha en chans att klara det som kallas för 2-gradersmålet, eller framförallt försöka hålla oss under 1,5-gradersmålet, det följer någonting som kallas för carbon law. Det är en av de absolut viktigaste grejerna i hela... Ja, men så här, många vet att det är bråttom med klimat, men det slår mig fortfarande ofta hur många som inte vet hur bråttom det är. Och då kan man hålla sig i carbon law. Och vad den säger är att vi behöver pika utsläppen 2020, halvera dem varje decennium och nå nollutsläpp 2050. Så pika 2020, halvera varje decennium och nå nollutsläpp 2050. Och i vår, liksom i den rikare delen av världen, ska man halvera ungefär vart femte år istället för vart tionde år för att möjliggöra klimaträttvisa. Så det är en jätteanvändbar måttstock att hålla sig i, att ha vårt företag klimatstrategier som möjliggör för oss att halvera våra utsläpp ungefär vart femte år. Då är vi on track.
Annars är vi off.
Annars är vi off. Men det är också intressant bara utifrån det här hur alla tider har ju på något sätt sina frågor. Men det bara slog mig då att så här, jag föddes samma år som begreppet hållbar utveckling, och när jag går i pension, det är något år efter 2050, då ska utsläppen vara noll. Alltså bara för att vi råkar födas just nu. Då är det här en av de absolut viktigaste som vår del av mänskligheten har. Det är en av våra absolut viktigaste uppgifter som vi har att genomföra. Och efter det kommer det komma andra generationer, och de kommer ha sina frågor. Men det här är vår fråga. Ingen annan generation kan stoppa klimatförändringarna, utan det är våran.
Det finns mycket att plocka upp på det du säger här nu. Jag ska testa att sortera tankarna lite. Den ena saken som jag skulle vilja prata om i det här, det är hur går det för oss nu? Och vad måste vi göra? Den andra är, du är ju faktiskt, bland allt annat, så är ju du författare också. Det skulle jag också vilja prata om. Och så finns det säkert fler saker som vi kan prata om. Men om jag klickar in på, för du nämnde nu en ganska lättförstådd modell för hur man kan tänka, vad vi borde ha liksom för typ av quest tillsammans.
Yeah.
Men hur går det för oss?
Ja, det går inte så bra.
Nej.
Det går alldeles för långsamt. Eller vad man kan säga, att det går väldigt bra och väldigt dåligt samtidigt. Alltså inom nästan, det här är min spaning i alla fall, att inom nästan alla branscher så utvecklas det hållbara snabbt. Men det ohållbara utvecklas också snabbt.
Just det. Så det som blir
intressant framåt är åt vilket håll kommer det tippa. Ja. Så om vi tar inom mat, det växtbaserade utbudet ökar snabbt som 17. Och jag hörde att det är ungefär 50% av Sveriges befolkning som aktivt försöker minska sin köttkonsumtion.
Oj.
Alltså så har det aldrig varit. När globala framtidsforskare tittar på det här så tycker de att det är helt absurt. De har aldrig sett något liknande. Men samtidigt så blir biffarna större och större. Eller om vi tar inom bilar, så går ju elbilsmarknaden snabbt som 17. Men SUVarna blir fler och större. Så att liksom, eller inom konsumtion, så vintageutbudet och hela andrahandsmarknaden ökar jättesnabbt. Och samtidigt så ökar liksom kinesisk e-handel, fast fashion, precis samtidigt. Så ska vi ha en chans att det vi måste göra är ju att i realiteten få ner utsläppen. Och då måste vi tippa dem där, så att det som är Men man kan se det lite som att för att vi ska kunna få ner utsläppen tillräckligt snabbt, då behöver vi ta fram skalbara klimatlösningar.
Japp.
Och allra, allra helst exponentiella klimatlösningar. Mm. Och det finns två typer kan man se det som. Det ena är ju att för allting som kommer med stora utsläpp idag måste vi ta fram mycket, mycket väsentligt bättre lösningar.
Mm.
Så en lösning som löser användarens behov, människans behov, medborgarens behov, men med radikalt mindre utsläpp. Mm. Så om vi har en typ av bil så behöver vi ta fram ett nytt sätt att transportera som kommer med mycket mindre utsläpp. Det är liksom det ena. Det behöver vi göra för allting som kommer med mycket utsläpp idag. Men det andra är att vi behöver ta de bästa klimatlösningar och hållbarhetslösningar från respektive område och sprida dem exponentiellt så att det som är mest hållbart också snabbt blir det nya normala.
Ja.
Och det är enda chansen att göra båda, att vi i realiteten får ner utsläppen tillräckligt snabbt. Så det som är hållbart kan inte stanna vid att vara en inspirerande nischprodukt, utan det måste snabbt ut. Hur, ja, men liksom när IKEA partnerade ihop med Svea Solar och man började liksom en masse, och i morse såg jag att det nästa är med värmepumpar. Men så här, liksom, hur tar vi de bästa klimatlösningarna och förpackar dem, sprider dem till många målgrupper, får ner priser, allt det där. Liksom, det måste vi göra också.
Mm. Den här carbon law då, som vi kanske inte riktigt är on track på, eller att hur kan det finnas ett lag? För jag inte, det hör man ju också där att det är ändå dags att hoppa på kurvan, alltså utvecklingskurvan, även om den liksom laggar lite grann. För det är ju bättre att vi når liksom 1,7 än 2 grader, tänker jag.
Ja.
Men vad ser du där? Kommer man, liksom, kommer man behöva liksom uppdatera den? För man kommer känna att, men shit, vi ligger efter. Hur ska man... Hur ska man skapa motivation, tänker jag, att jobba i en form av liksom
jo, men vad jakt. Det är, vad carbon law kommer ifrån är att det finns en total kolbudget. Alltså hur mycket mer utsläpp kan vi totalt släppa ut innan vi kommer över 1,5-gradersmålet eller 2-gradersmålet. Och det, anledningen till att just de här nivåerna är så viktiga är att efter det så tror forskningen idag att man når så många tipping points att då stannar det inte på 2 grader. Utan 2 grader blir 4 grader, blir 6. Då är det kört.
Ja.
På riktigt kört. Ja. Så det är därför det är så viktigt att vi håller oss under de här under de här nivåerna. Och om det är så att vi fortsätter att ligga på för höga nivåer, då bränner vi ju en stor del av vår återstående kolbudget jättesnabbt.
Mm.
Så då kan vi inte minska i... Då måste vi minska
snabbare.
Ännu snabbare sen.
Mm.
Så att anledningen till att man vill hålla just den här carbon law är att man tror att det är extremt ambitiöst, men det är ändå någonstans möjligt. Men om vi kör på 5 år till i nuvarande takt, ja, men då måste vi ju stoppa sen. Liksom. Och det kommer bli väldigt obekvämt.
Den här, vi kom in, som Mats sa där, på din bok där. Jag tycker att tankarna att skriva den känns ganska naturligt genom att höra dig prata här. Och, men det som jag tycker är lite intressant är också vem den är riktad och skriven för. För du riktar den mot, liksom, mot näringslivet.
Yeah.
Så vad liksom tankarna kring det och kanske vart näringslivet rent liksom mentalt befinner sig?
Ja, men det är verkligen tänkt som liksom näringslivets klimat- och hållbarhetsbok.
Mm.
Och som en lösningsbok för klimatet. Så när jag började skriva den, då tyckte jag att det saknades böcker som sa, hur gör vi då?
Mm.
Alltså huret.
Yep.
Så det är en hur-bok. Den är, på ett sätt kan man se det som en, jag vet inte om man vill se det som en managementbok, men det är verkligen en näringslivsbok för klimat och hållbarhet.
Jag ser det som en managementbok.
Ja.
Jag tolkar det så faktiskt.
Ja, och den har ju väldigt mycket fokus just på hur utvecklar man hållbara affärsmodeller. Mm. Så om vi är ett företag idag, nästan alla bolag behöver ju någonstans se över sin kärnaffär framåt.
Ja.
På det sättet är ju, men hållbarhet och digitaliseringen är ju på många sätt de två stora megatrenderna som ritar om affärslandskapet och även affärsutvecklingen.
Mm.
Och det finns stora likheter, tycker jag, mellan hur man behöver hantera de frågorna i relation till affärsutvecklingen. Så för 15 år sedan var det ju bara digitala bolag som hade digitalisering liksom i själva kärnaffären. Och liksom gemene företag fortsatte ju med sina icke-digitala affärsmodeller, och så lägger man lite digitalisering på toppen. Men det man gör idag om man har självaktning är ju att man tar sin kärnaffär och ser, givet den extrema teknologiska utveckling vi har, vad är en klok affärsmodell att bygga företaget på?
Mm.
Och precis samma sak händer ju nu utifrån hållbarhet. Så för 10-15 år sedan var det ju bara hållbarhetsföretag som hade hållbarhet i själva kärnaffären.
Mm.
Men nu blir det ju allt mer företag som börjar se, okej, givet att hela världsekonomin ska bli helt klimatneutral på 3 decennier och vi går in i det som kallas för the decade of climate action, alltså 2030 ska utsläppen var hälften så stora som 2020. Det är enormt. Hur, och vi ser en exponentiell ökning i efterfrågan, utbud och konkurrens företag till företag utifrån hållbarhet. Mm. Så istället för att bara behålla sina i grunden hållbara affärsmodeller och lägga lite CSR-projekt på toppen. Det är inte så klokt. Nej. Gör inte det. Utan istället så vill vi ju se på samma sätt som man vill titta på vilka är stora och växande kundbehov idag. Mm. Så vill man lika väl se vad är stora och växande hållbarhetsutmaningar. Alltså, vi vet vilka hållbarhetsutmaningar som är stora idag, men dra också ut kurvorna. Vart kommer vattenfrågorna vara om 2 år? Vart kommer biologisk mångfaldsfrågorna vara? Vart kommer, och så vidare och så vidare. Att förstå också vart de här olika hållbarhetsfrågorna på väg och hur utvecklar vi relevanta affärsmodeller utifrån hållbarhet inom nischer av hållbarhet där vi kan bli pionjär eller rent av världsledande. Där är liksom den intressanta affärsutvecklingen framåt i kombination med digitalisering och exponentiell tech såklart och så vidare.
Grovt sett så har jag samma bild, även i detaljerna, det kan jag inte säga än, men grovt sett så är min bild densamma. Men jag tänker att jag ska dra några utmaningsjabbar på vad jag själv ser. Det här är ju anekdotiskt snarare än empiriskt. Ja. Men jag ser att när verksamheter själv i deras organisationsmognad, alltså individerna som har fått uppnått personlig mognad i vissa frågor men uppnår en viss kritisk massa, då är det allt det du säger blir en icke-fråga. Då handlar det snarare om vilka resurser behöver vi göra för att sätta tillräcklig press på affärsutvecklingen av den gamla affären och hur ska vi se ut i den nya affären. Det är liksom ingen snack om det. Man är helt överens. Det är väldigt förvirrat, men man är helt överens om att det är det man ska göra. Och så har vi de som har gjort det ett litet tag. De är ju ninja på det. Liksom, de är skitduktiga på affärsutvecklingen. Deras time to market på alla nya koncept och lösningar och erbjudanden och grejer. De bara springer iväg. Mm. Men och så har vi ju närmare basindustri man kommer, i min observation, ju längre från den där så kallade mognadspivån i verksamheten är man. Och paradoxalt nog är ju också i basindustrin som jag tycker att det är mest systematiskt, exempelvis betong. Jag bara tar ett exempel. Men det där också är väldigt mycket av våra utsläpp eller allting som kräver väldigt mycket energi. Mm. Så ser liksom canvasen ut för mig. Att nu visar jag för de som lyssnar på podden. Så visar jag för, liksom, det är inte så värdefullt på podden. Men det är någonstans där är back-end. Alltså där det är mest konservativt, längst feedback-loopar och tydligast väldefinierad gammal affär. Det är där din bok kan göra mest skillnad. Det är vad jag känner när du pratar. Och liksom, så hur fanken pressar man på det här gänget som är liksom där? Har du tänkt så här? Tänker jag rätt? Hur många frågor du är här nu?
Ja, men där finns ju på många sätt de absolut största affärsmöjligheterna om man tittar på hela såklart stål utan kol och så vidare. Ja. Och motsvarigheten är ju såklart betong och cement och så vidare. Och där pågår ju massa projekt också, men där kanske man mer saknar den här jättetydliga ledaren. Men jag tycker att det är ett bra målande exempel på det vi börjar se nu, det är att hållbarhet går från att vara en fråga som kostar mycket pengar. Har vi verkligen råd att tänka på mänskliga rättigheter i leverantörsled och minska våra utsläpp och så. Och det vi börjar se nu är att hållbarhet börjar bli en growth factor. Alltså verkligen. Det är, om du tittar på vilken bransch som helst, vilken nisch av den branschen är det som växer snabbast? Ja, det är ofta den hållbara. Och om man då jobbar med betong eller cement, säger vi. Ja, om du verkligen lyckas lösa det där, då har du ju en potentiell uppsida som utsläppsminskningsmässigt är helt enorm. Men också rent konkret, om man tar stålproduktionen idag står ju för 10% av Sveriges utsläpp. Men skulle man på riktigt få till stål utan kol och kan exportera det till resten av världen, då kan ju det möjliggöra utsläppsminskningar som vida överstiger Sveriges utsläpp, såklart. Och samma sak gäller ju för cement och
Nu kastade jag cement under bussen. Vi har ju behov av cement. Alltså,
ja, men vi har också... Vi har behov av, så kan man också säga om allt som kommer med stora utsläpp.
Det är så här, behov av min dieselbil.
Ja, vi har behov av transport och logistik och mat. Och det har vi, men vi måste hitta alltså, människan är ju fortfarande den enda varelse på jorden som producerar bestående avfall. Mm. Mm. Ingen annan gör det. Vissa arter liksom konsumerar ju flera gånger sin egen kroppsvikt om dagen, mm, men utan att producera bestående skräp.
Intressant.
Och jag tror, liksom, om man zoomar ut, mm, så tror jag att på några hundra års sikt, om vi liksom får överleva, mm, som art, om man ser tillbaks, då tror jag att vi kommer se det som en bump in the road där människan producerade väldigt mycket avfall innan vi hade blivit sofistikerade nog att hitta, mm, sätt att, mm, jobba helt cirkulärt och så vidare. Och vi är väldigt långt därifrån ju. Mm. Ibland pratar man om som att vi är på väg att bli cirkulär. Det är vi ju verkligen inte.
Nej.
För det betyder ju att alla byggnader, infrastrukturprojekt, alla saker, all, mm, elektronik, allting vi designar måste vi designa mycket smartare från början. Så att precis allting kan plockas isär, mm, inklusive det här huset som vi sitter i just, ja, nu. Och den, det kallas för design for disassembly. Det här att man designar, mm, smartare från början. Man designar med en tanke på att det här någon gång ska plockas isär.
Mm.
Och sen så måste vi ha cirkulära affärsmodeller och så vidare på det också såklart. Men vi är väldigt långt därifrån. Mm. Men om vi zoomar ut och ser på några hundra års sikt, så tror jag ändå man kommer titta på så här: oj, det var den här bump in the road när vi, mm, var osofistikerade nog att producera.
Där minskar det, ja, precis. Ja, och
förhoppningsvis, alltså det vi har haft tidigare är ju olika industriella revolutioner. Mm. Varje industriell revolution har ju gjort det bättre på många sätt för människan.
Mm.
Och som del av den fjärde industriella revolutionen som vi är inne i nu, då måste cirkulär ekonomi bli en del av den fjärde industriella revolutionen, ja, mm, för att vi ska kunna fortsätta njuta av de framgångar som vi har kommit med de tidigare, för annars tar det liksom stopp nu.
Snyggt. Jag tänker tecken i tiden. Det, mm, lever väl i en tid. Det har väl alltid varit historiskt massa tecken i tiden, mm, men det är många tecken i tiden nu kopplat till klimatet kring isar och allt vad det kan vara. Och vi, Mats och jag snackade innan också, vi tycker din bok är liksom rätt tajmad i tiden, mm, om man liksom spolar tillbaks till, ja, men 90-talet, så här, positiva tänkande, så har vi någon form nu av liksom, ja, men revival av liksom livsåskådningar som så här, stoicismen som förespråkar någon form av liksom brutal ärlighet, mm, mot nuet, att, mm, man i alla fall, jag har bilden av att vi håller på att få rätt mindset, och då tycker vi att en sån här bok som ändå är inriktad på huret är rätt liksom, tajmad i tiden. Men vad har du för känsla, för du träffar ju läsarna och de som har läst, mm, den här boken. Är man liksom, är vi äntligen mogna för huret?
Ja, men det är vi verkligen. Mm. Och jag upplever att stora delar av näringslivet är någon slags positiv förvirring.
Ja.
Och vad jag menar med det är liksom att, ja, men för några år sedan då höll många företag fortfarande på så här, ska vi ställa om, ska vi inte ställa om?
Mm.
Men nu har man ju verkligen, efter Parisavtalet, de absolut flesta har ju gått från ska vi till, ja vi ska, men hur ställer vi om tillräckligt, ja, snabbt?
Mm.
Och många företag, allt fler företag har också mål, en del i linje med forskningen, typ vi ska vara klimatneutrala 2030.
Mm.
Det betyder ju inte att man har strategier, affärsmodeller för, nej, att göra det möjligt. Det är, nej, där den här positiva förvirringen kommer in. Så man, ja, vet att man vill göra det, men hur, ja, 17 gör vi då?
Ja.
Så, och det är ju där, det är där boken också är, ja, tänkt att vara en guide ju, i det.
Och den kommer ju tillbaka till där jag själv klurar för hur man får momentum i förändringarna. Mm. Alltså att det bygger på ja, det är elegant uttryckt. Det är en positiv förvirring. Man är överens om att man ska göra det, men man står där handfallen utan kapaciteter.
Yeah.
Man vet inte vad man ska göra. Man vet, man är orolig inför de här gamla feedbacksystemen som, mm, är ekonomi och CFO skäller på en om man liksom har för mycket kost och lite sådana saker. Och det ska ju faktiskt skiftas med ett mindset. Jag kan inte göra någon skillnad mellan ett hållbarhet och ett digitaliseringsmindset. De är grovt sett liknande för, yeah, mig. Alltså de sitter väldigt bra ihop, mm, tycker jag också, just, mm, eftersom du får exponenter i det och sådär. Men jag ser, det är ju som sagt anekdotiskt min observation, att det är väldigt många som är i tidig så kallad adoption med behov av terapi nästan. Liksom,
och över hur man ska grundutbildningen
komma.
Ja, också.
Men precis.
Det tycker jag också är någonting som är likt mellan digitaliseringen och hållbarhet.
Att, ja,
nu kommer hållbarhet. Alla ska jobba med hållbarhet. Det betyder ju inte att man automatiskt har fått en kunskapsuppgradering som, nej, är att man kan ta sig, nej, an de frågorna på ett bra sätt. De flesta vet ju inte ens vad hållbarhet betyder.
Nej.
De flesta har aldrig hört talas om planetary boundaries som, nej, är en av de absolut viktigaste och mest användbara ramverken,
mm,
och så vidare och så vidare. Så på samma sätt som man måste få grunderna i digitalisering för att kunna känna så här, ah, det här är en massa möjligheter i. Det här är inte ett hot, utan det här är en massa möjligheter i. Och hur ska vi... Jag kan vara en del av att utveckla mitt företag i en positiv riktning. Mm. Precis samma sak är ju med hållbarhet. Man måste få grunderna i hållbarhet för att sen kunna kombinera det med sin profession och säga, okej, om jag jobbar med marknadsföring, ja, men då kan jag vara kreativ i hur vi ska göra riktigt intressant hållbarhetskommunikation utifrån liksom det forskningen säger, de viktigaste ramverken och så vidare. Och annars blir det ju tokigt och mycket greenwash och så vidare. Mm. Men framförallt så leder det ju till att folk inte känner att de har en agens i frågan. Och det tror jag är bland det viktigaste.
För historiskt, eller min egen, om man går till sig själv, i känslan att det är liksom... Man har fått väldigt mycket liksom klimatångest skickat på en, och med all rätt, det är så det ser ut. Men därför gillar jag också, jag har läst den svenska utgåvan av din bok, just att fokuset på att distribuera lösningarna istället. Mm. Det skulle jag vilja se. Alltså, jag hoppas och tror att det kan bli med den typen av, så att säga, inte för att vi behöver mer positiva nyheter. Det är alltid bra liksom, att vara liksom mentalt happy. Mm. Men på något vis också att vara mer lösningsfokuserad, mer orienterad. Men för de behöver också spridas, de här goda lösningarna på bredden, som du säger, för att de liksom ska nå ut till fler. Men jag är lite nyfiken där på din process där och i skrivandet av den här boken. Så att jag tänkte, om vi kan komma in lite kring upplevelsen, men också lite grann varför du valde, tänker jag, att det, just den här rakheten, tänker jag, och ändå enkelheten på gott, tycker jag, som du har i liksom, hur har tankarna gått kring liksom...
Varför jag skrev just den boken som jag skrev.
Ja, men kanske börja med att tänka liksom, tankarna kring att vara liksom rak och konkret i hur vi ska gå tillväga, tänker jag först. För den är verkligen rak och konkret.
Ja, men jag vill att det ska vara en bok som man kommer långt på. Som man kan läsa utan att kunna klimatfrågan innan. Mm. Men som samtidigt är egentligen allt man behöver för att kunna göra någonting riktigt intressant på området. Så på ett sätt så är det ju, nu har jag jobbat med klimatfrågan i 15 år, på ett sätt är det här liksom ett destillat av allt det jag vill att folk ska veta. Mm. Det är en sån bok ju. Och ja, det här, om ni vet det här, då kommer ni långt. Mm. Det har väl liksom någonstans varit den boken som jag ville skriva. Och det kanske är, jag vet inte om det är symptomatiskt på så här första gångs författare, att man vill liksom göra överambitiösa projekt och ge allt man har.
Alltså, men hur var den då processen, tänker jag? Det är, för nu har du också fått liksom, det är många av dina tankar som du har liksom fått dokumentera ner i den här, ditt liv kanske, från den här upplevelsen i norra Mali till där vi är idag. Mm. Hur har processen varit i din egen skalle, höll jag på att säga.
Ja, men det har varit fantastiskt, och jag trodde aldrig att jag skulle skriva en bok, och nu är det enda jag vill göra det att skriva böcker till. Ja. Så dels har jag också fått en ny passion sent i livet, så känns det. Och hela bokprojektet började med att en vän till mig, Fredrik Moberg, som han är forskare på Stockholm Resilience Center, han pitchade. Han sa typ, Rebecka, borde jag skriva bok till en förläggare? Och hon hörde av sig och frågade om jag ville skriva en bok om exponentiella teknologier och klimat, för att jag hade varit på något som heter Singularity University något år innan. Och då kom liksom, det jag kände starkt då var nej. Man kan inte bara skriva en bok om tech och klimat. Det är att förenkla det alldeles för mycket. Men man skulle kunna göra en näringslivsbok om klimat där man pratar om möjligheterna i exponentiella teknologier, exponentiella beteendeförändringar och sociala rörelser och systemförändringar ihopbakat. Alltså hur använder vi hela toolboxen för att ta fram lösningar som får stor effekt? Mm. Och då kom de här, boken är upplagd i tre delar. Det kom liksom inom ett dygn, hade den strukturen kommit liksom som ett svar på hennes fråga någonstans. Så boken är uppdelad i tre delar. Så blir mer och mer konkreta, kan man säga. Mm. Del ett är en crash course till hur snabbt utsläppen behöver ner. Så hela klimatfrågan är förklarad på 5 klimatkurvor. Och sen är de 5 viktigaste ramverken för hållbarhet. Mm. Det är en crash course till exponentiella teknologier och exponentiella beteendeförändringar. Och lite så här, vad kommer klimatomställningen betyda för näringslivet? Så egentligen, vad är det vi behöver göra? Vad är de viktigaste ramverken? Och hur tar vi fram lösningar som får stor effekt? Det vill jag att man ska veta efter del ett. Sen kommer del två som är som ett smörgåsbord av 100 klimatlösningar och 15 särskilt intressanta hållbarhetstrender. Mm. Så att man kan börja orientera sig. Oj, händer allt det här redan? Men också, vilken lösning skulle vårt företag vilja ta som våran? Och sen kommer del 3 som är ett hållbart affärsutvecklingsverktyg som heter Sustainable Business Canvas. Mm. Och det har jag jobbat fram tillsammans med Stockholm Resilience Center och Alba Eco. Mm. Och det är då liksom en, ja, men som en hållbarhetsversion av Business Model Canvas kan man säga. Mm. Men det är ett konkret affärsutvecklingsverktyg så att man kan ta sin idé och börja prototypa hållbara affärsmodeller och använda internt i sitt bolag helt enkelt.
Jättebra. Jag ska bara, först en reaktion, sen vill jag veva lite fritt. Ja. Men det är jättekul, för då har jag ju Sture, inser jag, ditt IP vid flera tillfällen, för vi har använt den modellen. Jag visste inte att du hade varit med och tagit fram det. Det reflekterade jag inte över, men självklart är det ju så. För jag har ju fångat upp att den fanns i boken.
Ja.
Men ja, så någonstans har din bok då gett något värde
i alla fall.
Vilken komplimang.
Ja, precis. Verkligen.
Men tillbaka till författarskapet. För det här är ju, för er som lyssnar nu, gör en googling. Få koll på den här boken. Alltså, clearly, läs den. Mm. Det är bara ett rakt medskick, för den är verkligen lätt konsumerad skulle jag säga. Och vi har ju många författare på podden och vi läser mycket böcker, och ibland kan det vara lite tungt. Alltså, för att man vill vara påläst då inför. Men den här ger ju faktiskt mycket energi. Block 2 som du pratar om där, alltså det är ju, lyssnar man och funderar på vad man ska ha för workshop, gå igenom block 2. Sätt upp dem på tavlan och sätt lappar på dem som känns mest spännande för er verksamhet. Ni får massor med framtid i en sån workshop liksom. Det är väl det jag tänker själv då kring boken. Så tillbaks då till författarskapet, slut på reaktionen där. Det är fortfarande ingen lätt uppgift det här. Hur var det, bara så här, orden bara kom. Det här är ju, jag menar, 15 års destillat.
Ta oss med liksom. Ner på djupet, de mörka dagarna.
Men för det första så hade jag ju aldrig skrivit innan. Nej. Jag hade en självbild av att, för det första, att jag är en person som inte kan skriva. Och nu finns ju boken också på engelska. Och väldigt länge hade jag en självbild av att jag var dålig på engelska. Det har jag arbetat bort. Men det var ändå väldigt otippat. Men från början så hade jag... Jag har skrivit dagbok liksom alltid. Men så jag skrev, mina första utkast var som dagbok. Ja. Jag tänker att man kanske kan tänka lite så här. Alltså jag hade väldigt svårt, för det här, författare säger ju, så här är det.
Precis.
Och det där att liksom, jag bara, det är ju inte sant. Eller det är ju min åsikt av att jag tycker att ni ska. Men det blev liksom helt, så att först så skriver man ju först. Jag jobbar väldigt mycket med lappar. Det är väldigt mycket post-its. Och sen har jag stora anslagstavlor där jag liksom bygger strukturer. Och sen skriver man ju första utkast. Jag skriver ganska mycket för hand. Mm. Och sen använder jag ganska mycket en så här voice-to-text algoritm för att digitalisera det. Så det kan vara ett tips. Om man tycker om att skriva mycket för hand, då kan man skriva för hand och sen kan man prata in texten och då får man den. Får man den ju liksom i, det är väldigt bra. Och sen måste man ju skriva igenom hela boken många gånger. Så att jag skrev igenom hela boken 3-4 gånger kanske, men sen har man ju jobbat varje stycke jättemycket separat också. Så.
Har du lärt dig något nytt om dig själv då? Mer än att du faktiskt där med självförtroendet på engelska nu, eller fler insikter här kring liksom?
För mig var det en jättestor personlig utveckling kring den kreativa integriteten. Och ett av mina favoritcitat också, det är av Elizabeth Gilbert, som är en av mina stora förebilder. Hon har sagt, kopplat till skrivprojekt och så, det här liksom, there are no guarantees. Det finns ingen garanti att någon kommer tycka om vad du läser. Det är ingen garanti att någon kommer köpa, att det kommer funka överhuvudtaget. Den enda garantin som finns när du skriver en bok, det är att du kommer vara en annan människa på andra sidan det här stora projektet än vad du var när du började. Och bara få veta vem den personen är så intressant, att det är the reward. Och så har verkligen den här processen varit. Det var någon det var en person som frågade mig, hur känns det om någon skumläser boken på 2 dagar, så har du suttit där och kämpat med den i typ 4 år. Ja. Och jag känner verkligen att nöjet är helt på min sida. Jag tror att jag har njutit och älskat den här boken mer än någon annan. Det har varit jättekrävande såklart, men det har varit den största äran av alla projekt jag någonsin har jobbat med och skrivaren också, för det har varit så himla roligt och utvecklande. Men det som var kanske mest krävande och som jag också har utvecklats mest kopplat till, det har varit det här att, ja, men att driva igenom saker.
Mm.
Så till exempel så tyckte teamet att boken ska vara svart. Jag vill ha den i guld och så. Mm. Det går inte att göra guld, det blir tumavtryck. Och så låg jag en morgon och tittade på min bokhylla och bara, men där är ju Tommy Tusan en bok i silver, han ljuger. Och då får man liksom börja så här, det ska vara guld, det måste vara guld. Eller titeln var ju också så här, ett tag hette den, knappt säger, ett tag hette den Game On och såg ut som ett nätkasino. Alltså det var så fruktansvärt. Och så liksom bara, den sålde till och med in till akademibokhandeln. Nu kommer min förläggare få spatt för att säga det här. Men bara för att säga hur jävligt det kan vara och hur fel ute man kan vara i perioder. Och så gick jag en promenad med min kompis Nadja och så frågade jag henne och hon bara, jag gillade ju vad den hette innan. Och då kände jag hela kroppen, jag med, den måste heta det. Och då får man liksom få det att bli så igen. Så det här att, och det var samma sak med redaktören. Jag hade lyssnat på olika författarpoddar för att lära mig att skriva. Och då sa de alltid, the editor is always right. Så jag hade den här bilden av att man ger sin bok till en redaktör och den personen tar ens fula utkast och turn it into gold. Och fick tillbaka den och hon var fantastisk redaktör som jag jobbar med. Men det är ju ändå jättemycket finkänslighet i exakt vilken lingo ska man ha på hållbarhet. Så det här att hela tiden behöva säga, nej, vi måste komma tillbaks till hit och dra tillbaks någonting in i. Man kan aldrig lämna över liksom, en bok till någon annan. Om man har en tydlig vision måste man hela tiden dra tillbaks till den visionen, för ingen annan ser den visionen än. Det har verkligen varit en lärdom. Så.
Mm. Ja, like på färgen. Ja, svart är lite ångest.
Ja, och den hade varit så tung.
Sen hade innehållet varit ändå lika bra, tycker jag. Jag vet också att om du skrev det i boken någonstans, att apropå det du säger, det här att man liksom stoffar igenom den på två dagar, att du gillar att se att man har gjort mycket anteckningar och liksom kluddat i den och visat att man liksom är engagerad. Ja. Den är ju spännande uppbyggd, som Mats säger där också, kring att det är inte bara ett intag av kunskap, utan sen ska man vara framåtlutad där och komma.
Aktivering.
Men kan man, engelska pratar du om där också. Och den, för det var ett tag sedan nu den kom ut på svenska, men nu är det precis ganska färsk liksom release på engelska. Vad puttrar där, tänker jag? För det finns ju, det är inte bara en översättning. Jag tänker att det finns tankar kring göra saker internationellt.
Ja, jo, men det är det ju. Och rent krasst, ska vi få ner utsläppen tillräckligt snabbt, då räcker det ju inte med... Sverige måste ställa om, men resten av världen behöver ju också ställa om. Men det här att arbeta som del av en global klimatrörelse och att försöka ha en analys av vad behövs just nu. Och jag upplever att just nu så behöver stora delar av näringslivet behöver grunderna.
Mm.
De behöver veta, de behöver känna agens och behöver känna självförtroende i frågan. Man behöver veta grunderna i hållbarhet och i klimat, och man behöver veta hur man kan arbeta med hållbar affärsutveckling.
Mm.
Så om det går att distribuera ut en brett, eller innehållet i den i andra format. Det är egentligen inte boken som är poängen, utan det är ju att få ut det som är i boken som är poängen. Då tror jag att det skulle göra en stor skillnad, faktiskt. Det tror jag.
Jag är böjd att hålla med. Bara liksom, för det är ju två delar i den här. Den ena, det är ju att kunskapen finns förpackad i den här boken nu på engelska. Den andra, det är ju hastigheten i distribution. Alltså, och ju bättre och ju snabbare den distributionen sker, ju softare kan vi ta det i carbon law-kurvan. Alltså, tänker jag. Kan man få ligga under den med lite marginal, då kan vi ju liksom... Det vore ju skönt, en tanke.
Fira lite,
men så här bara, snabb konceptutveckling. Hur skulle man kunna distribuera den? Hur får vi upp hastigheten i distributionen av den då?
Med företag och får ju jättegärna köpa in den. Så precis skickat ett ton böcker, 1000 böcker till Polestar till exempel.
Kul.
Och det är ju jätteroligt, för att det som också händer då är ju att många får ett gemensamt språk att prata utifrån.
Mm.
Så jag vill gärna sälja och distribuera den billigt på bulk. Mm. Så, och det kan man göra via rebeccacarlsson.se. Men om man vill ha ännu bättre pris än det som står där, så kan man gärna få skicka ett mejl till mig. Mm. Så kan vi lösa det. För mitt mål är liksom att få ut kunskaperna så brett som möjligt. Så mejla rebecca.carlsson@gmail.com, så får man ännu mer.
Grymt. Vi skriver det i show notes där också. Ja. Mailen här. Framtiden har vi pratat om hela tiden. Men om vi verkligen ska liksom blicka framåt. Yep. Du tog oss nästan med där, tycker jag, när vi började prata liksom 100 år framåt. Och det här blickar tillbaka som att en bump på kurvan här. Är du positiv inför framtiden?
Jag vet inte.
Nej, hur ska man förhålla sig kring det, tänker jag också. Jag tycker boken är positiv i den mån att den är lösningsorienterad, tänker jag.
Ja, men det finns ju något citat, det här, det är aldrig för sent att göra allt man kan. Nej. Och så är det väl. Alltså att
just det.
Det gör enorm skillnad om det blir 1,1 eller 5,1 graders uppvärmning. Mm. Och ju lägre desto bättre. Mm. Ja, det är ju det enda vi har att jobba med.
Mm. Bra.
Och jag tänker, den är ju, som, om man ska ta sig på sig en futuristhatt, då ska man liksom tänka en mängder med scenarion utan att ha egentligen någon känsla. Det här är mest en kommentar till er som lyssnar. Utan att ha någon form av egentlig känsla kring om det är negativt eller positivt. Det kommer bara vara, och det kommer ha egenskaper som är positiva och negativa. Och det kommer faktiskt en 5,1-scenario eller 1,1-scenario också vara. Clearly inte lika spännande med 5,1-scenariot, tänker jag bara, som en respons till vart du står i din blick i framtiden. Det man däremot kan säga om 1,1-scenariot, det vill säga om vi lyckas distribuera boken, vi får till kunskapen, vi får glädjen i att faktiskt utveckla våra samhällen, våra institutioner och liknande samtidigt, då kommer det garanterat innebära trevligare innehåll i livet för mer individer.
Ja, verkligen.
Så skulle man kunna säga.
Ja. Ja. Och det är också reflekterat, för att komma tillbaka till början, liksom det här, ja, men när jag var liten så växte jag ju upp i den här naturreservatet. Mm. Och jag tror att någonstans så kommer vi liksom hela det här arbetet av att insikten av att nu pratar vi så mycket som att vi lever i en stor kris och allting är kris. Mm. Men samtidigt så lever vi ju typ i Edens lustgård på jorden.
Verkligen. Alltså,
det vore fullt möjligt att leva i paradiset på jorden och kunna göra det över tid. Och det är egentligen ganska dumt att vi gör på något annat sätt. Mm. Och det är klart att det inte är lätt att ställa om alla transporter till 100% klimatneutralitet och hela jordbrukssystemet. Och så. Men det är ändå någonstans, det är ändå i alla dessa kristider att också ha ett perspektiv på hur är det vi de facto vill leva, och att det är också fullt möjligt att göra det om vi bestämmer oss för det. Mm. Liksom,
för mig så är det är liksom, nu vet jag inte exakt sidnumren här, men 500 sidor hopp. Alltså framtidstro, positivism, möjligheter. Den är skitpeppig för mig, den här boken. Mm. Just eftersom den är kunskap, neutral kunskap i botten, och så sen möjligheter framåt. Jag vill bara säga det till om man lyssnar.
Om jag får fylla i där också, för mig, som jag tänker också självförtroendet i att liksom få koll på forskningen, tänker jag. Ja. Att man kan liksom röra sig lite grann mellan dem. Det gillar jag också, och haft nytta av att man liksom är
446 sidor.
448.
Ja, 448.
You would know. Ja, men det låter grymt. Jag tänker då, vem, lite sån här poddig fråga kanske då, men vem i världen kommer inte läsa den här boken, men om den ändå liksom fick tvinga hon eller han att läsa den, vem skulle det vara?
Oj, vilken bra fråga. Det vet jag inte. Just nu så skulle jag ju vilja att alla i svenska politiken hade grundkunskaper i hållbarhet. Inte av fler dör av Chile än...
Nej.
Ja.
Nej.
Igår var det 1000 döda i Pakistan. Alltså, det är helt på grund av översvämningarna. Så att bara lite insikt om vart frågorna är och hur enorm stor påverkan som också kommer på de geopolitiska frågorna.
Mm. Gud, ja.
Jag fick mig en tanke, jag var på en husvisning i skärgården, och då visade mäklaren, var ju liksom helt ovetande om vad jag höll på med, och då sa hon att så här, ja, men det, de har varit från Portugal och de har varit från Tyskland och kollat på det här, och vad de, ja, alla säger att det är ju för varmt, de kan ju inte semestra hemma nu, så att alla kommer ju till Norden.
Mm. Kolla.
Och så har vi liksom valresultat som vi har. Men det vi kommer se är ju att och det är klart att det är för varmt i Tyskland. Det är ju inte ett problem jämfört med hur stora problem det är med extrem värme i många andra områden. Nej. Men det här liksom, förståelsen för vad är det vi går in i för tid. Och sen samtidigt som vi kommer uppleva konsekvenserna av den ohållbara utvecklingen på ett helt annat sätt än tidigare. Samtidigt ha ögonen på att det viktigaste nu är att vi snabbt får ner utsläppen. Mm. Det är ändå det vi måste göra, ja. Liksom, precis samtidigt.
Ja, och jättebra exempel, tänker jag, apropå tecken i tiden. Det är verkligen förändring på alla nivåer. Klimatturister nästan. Mm. Det är hemskt att säga, men... Mm.
Nej, men ja, jag tänker de flesta människor faktiskt vill gott, men man är i regel inbyggd i sina feedbacksystem och leta sig informationen in i feedbacksystemen så kan det komma handling. Så det finns en silver lining i att det har varit för varmt. Eller liksom att man har upplevt det här konkret själv. För empatiseringen med 1000 offer i Pakistan är tyvärr inte lika hög som att du själv har känt att shit, det har varit 38 grader nu i 2 veckor. Alltså tyvärr funkar det så. Och man får liksom... Men jag tror inte man ska tänka eller känna något mer än att det är så vi människor fungerar. Vi agerar på feedback och nu börjar vi få feedback. Mm. Och så har vi en bok som vi kan använda för att agera på den feedbacken.
Ja,
ja, precis.
Ja, men och det kanske är den viktigaste insikten någonstans, att de här frågorna kommer att prägla inte bara de kommande åren utan kommande decennierna.
Japp.
Nu är vi inne i the decade of climate action, ja, men de kommande 3 decennierna kommer ju... det är det här vi kommer att hålla på med. Mm. Tillsammans med andra frågor också, såklart.
Absolut. En avslutande fråga, Rebecka, som vi har ställt alla gäster senaste åren, tror jag, Andreas.
År-ish.
Ja. Du brukar dra den, men jag ser om jag klarar av att dra den, för då måste jag läsa in
alla
till.
Alla tittar på dig.
Ja.
Nej, men så vi träffar ju väldigt många ledare, tänkare och kreatörer i den här podden, och vi pratar väldigt ofta innovation, hållbarhet och digitaliseringsfrågan. Så det är ett tema som kommer att finnas i det här decenniet liksom, och i kommande decennier. Men om man bortser från dem, finns det någon annan egenskap som du tror blir särskilt viktigt liksom, kommande åren?
Egenskap?
Ja, karaktär, liksom, lösning kanske.
Jag tror att det blir allt viktigare att förstå ekosystem och förstå biosfären.
Mm.
Jag tror att biologisk mångfaldfrågorna är den nya klimatfrågan. Mm. Nu har vi mycket fokus på CO2, men om vi tittar på artutrotningen så är den ännu mer illa ute.
Mm.
Men det är bara intressant att du kan vara vd för ett enormt bolag och kunna ingenting om klimat och miljö.
Nej.
Eller ingenting om hur ekosystem fungerar.
Mm.
Och ändå vara ansvarig för masskövling eller spridning av massa farliga kemikalier. Och inte ha någon aning om hur olika kemikalier blandas med varandra. Eller vad det nu. Väldigt stora beslut i ett område där man inte avkräver särskilt stor förståelse för hur det fungerar. Så det här att jag tror vi kommer se, eller jag vet att flera av managementbolagen har ju redan börjat anställa ekologer.
Ja.
Jag tror att det kommer... jag har börjat jobba mycket med en bolagsgrupp som heter ARK. Vi har också köpt upp Futerra, svenska Futerra tidigare. Det finns ju liksom någon slags nu rusning till att köpa upp hållbarhetsbyråer.
Mm.
Men det nästa är ju liksom ekologerna. Alltså ett steg djupare.
Mm. Mm.
Det här, de som inte bara kan hållbarhetskommunikation eller transformation, utan de som på riktigt fattar hur det funkar.
Mm.
Den kunskapen tror jag kommer bli allt viktigare.
Jag tar in det som ett konkret också medskick till företagen som lyssnar där, att anställ ekologerna före kanske konsultbyråerna.
Och lyssna på dem. Det finns en fantastisk bok som heter Silent Spring. Om ni inte har lyssnat på den eller läst den, så gör det, av Rachel Carson. Den anses liksom ha satt igång hela den moderna miljörörelsen på 60-talet, och det hon skriver om egentligen hur spridning av DDT och andra insekticides gör att fåglarna dör, insekterna dör och våren blir tyst på olika sätt.
Mm.
Och då skriver hon i den "We pay so much for educating the ecologists and we listen to them so little." Det där var på 60-talet.
Mm. Oh,
hur många? Men nu tror jag att det kommer, nu tror jag snart att det är.
Ja, man kan hoppas, tänker jag. Det känns också mycket annat, det har vi pratat om också mycket, Mats, vi har liksom distribuerat mycket ansvar på många olika roller, men kanske inte så mycket att man får liksom ansvar också att kunna fatta besluten.
Nej.
Så det känns som att om man verkligen också kan få ihop det där, tror jag.
Men snabb reaktion, jättebra spaning, håller med. Jag vet inte vad det är värt, men jag tycker också att vi ser tecken i tiden att vi gör liknelse till natur och komplexiteten som följer med natur i större utsträckning än att vi gör liknelse till maskin, som är liksom ett gammalt språk då. Alltså vi accepterar komplexitet, det är många med, liksom, med din intellektuella kapacitet, Rebecka, som liksom pratar om att vi ska bryta silos, vi ska samarbeta, det är partnerskap och liknande. Allt det där är ju hur liksom en sund biotop fungerar och hur ett ekosystem ska fungera. Så de här analogierna börjar leta sig in i affärsspråk. Och det är ju en start, tänker jag.
Ja, det där är jätteintressant spaning. Och när jag var drygt 20, då hade jag en utbytestermin i London när jag läste miljöpolitisk filosofi, och då hade jag en professor som heter Mike Mills. Han brukar säga nature is never complicated. It might be complex, but it's never complicated.
Nej.
If something is complicated, it's created by humankind.
Yeah.
Och jag tänker precis när du säger att, så här, att naturen kan ju vara extremt komplex. Men det hänger alltid ihop och det finns mycket att lära er där.
Verkligen.
Och också att bara vara medveten om det, att när man går in och börjar peta i ekosystem för mycket, att vi har ingen aning om hur allting hänger ihop. Vi kan försöka förstå, men det är väldigt komplext.
Men även, tänker jag, det har du tipsat mig om förut, Rebecka, alltså att det här med att använda naturen som inspiration också. Kring, vad heter det, biomimicry? Det
finns
också
en ny bok om det som Fredrik Moberg skrivit. Ah. Skitbra bok.
Tar vi med det tipset
den
också?
Den uppfinningsrika planeten, tror jag den heter.
Ah.
Vi har fått honom, skulle ni kunna.
Ja, men vi har också många medskick här nu.
Fredrik, om du hör det här.
Ja.
Vi kommer att kontakta dig om du inte redan har gjort det. Ja, men grymt. Alltså, Rebecka, stort tack. Generöst med liksom tid och bjuda på dig själv och tankar och allt.
Jättekul. Tack.
Och tack till er som har lyssnat också. Om ni inte har förstått det, så ska ni springa iväg och fixa en bok som är länkad i show notes. Ja.
Ha det bra. Hej.
Ha det bra. Hej. Stort tack för att du har lyssnat. Vad tänker du? Vad får du för tankar? Reflektioner? Andreas och jag känner faktiskt mer pepp och mer jävlar anamma. Vi har som sagt läst boken och använder dagligen kunskaper och metoder ur den i egentligen alla våra aktiviteter. Vi har hållit på 6 år med den här samtalspodden om framtiden, och vi har haft 400 samtal med Nordens ledare, tänkare och kreatörer. Så vår katalog är fylld med många samtal som vi tror kan vara intressanta för dig. Mer på temat om hållbarhet och systemskifte, där finns Katarina Belfrage Salstrand, Det gröna permanenta skiftet. Släppte vi i november 2021, eller varför inte Erik Engelau Nilsson, Ett norrsken på sydliga breddgrader, också från november 2021. Hoppas du fick energi av samtalet. Stort tack för din lyssning och för ditt engagemang. Hoppas också att du har en sjukt bra dag. Ha det fint. Hej!